64. Den blå plastmattan i duschen såg sunkig ut och var täckt av missfärgade limskarvar. Nicky la ut en hård frottéhandduk och ställde sig på den istället. Hon gnuggade fram en cirkel i imman på spegeln med handflatan. Det axelkorta håret framhävde hennes ansikte mer och hon vred det i olika vinklar för att vänja sig vid sin nya profil. Huden kändes svampig under ögonen och hon duttade på concealer. Efter att ha smörjt in hela kroppen, noppat ögonbrynen och använt tandtråd tog hon på sig sin svarta joggingdräkt och raggsockor. Hon samlade ihop sina saker och tryckte örat mot dörren. Så fort ljudet av hasande tofflor upphört öppnade hon och smög genom den tomma korridoren bort till sin sovsal. Mannen i sängen ovanför henne stirrade som vanligt in i sitt korsord utan att bry sig om hennes närvaro. Nicky gick fram till fönstret och tittade ut. Det enda hon såg var regnvåt asfalt. Ryan kunde vara var som helst i närheten. Sen tracken dött hade hon känt sig ännu mer jagad och vågade inte längre lämna vandrarhemmet. Som från ingenstans kände hon munnen fyllas med saliv och en ny våg av illamående drog genom kroppen. Hon la sig ner i sängen och funderade på vad hon ätit under dagen. En ostfralla på Karolinska sjukhuset och en smoothie. Hon la en hand på magen i ett försök att lugna den. Sen kröp hon ner under täcket med mobilen. Det senaste meddelandet var från hennes far. Och hon hade aldrig någonsin blivit så tacksam för ett sms. Mansour hade försökt ta en selfie under en palm och hon kunde ana ett litet leende i hans ansikte. Han hade inte sett så harmonisk ut sen Hanna dog. Solhatten och de solkyssta kinderna förstärkte bilden av att han verkade må okej, trots de sorgsna ögonen. Mobilen surrade till, med en ny avisering från Track Solid. Hon satte sig upp. Tracken hade plötsligt fått liv igen. Hoppet gav henne ny energi och hon zoomade in kartbilden för att lokalisera den lilla röda bilen på skärmen. Direkt kände hon igen alla landmärken i det inzoomade området. Årstafältet, Enskede värdshus, Avicii Arena. Det tog några sekunder innan det gick upp för henne. Herregud, han strök omkring bland villorna på Viborgska vägen i gamla Enskede, hos pappa och Jeanette. Nicky pressade ihop käkarna så att det knakade in i huvudet. Det enda som hindrade impulsen att slänga på sig kängorna och jackan och åka dit ut och knäppa den jäveln var vetskapen att Mansour och Jeanette var i säkerhet. Kärnström hade inget att hämta där. Hon tittade på kartbilden igen och försökte tänka strategiskt. Hade han hittat tracken? Var det en varning till henne? Eller försökte han desperat leta rätt på henne utan vetskap om att hon kunde följa varje rörelse? Tankarna snurrade. Kanske stod han där med ett skjutklart vapen med ljuddämpare medan Mansour och Jeanette avnjöt paraplydrinkar på andra sidan jordklotet. Det enda hon kunde göra var att vänta ut honom. Fan också! Hon höll handen framför sig och betraktade darningarna i fingrarna. Meddelandet hade gått fram. Kärnström skulle inte ge sig förrän hon var död. Vad skulle bli hans nästa steg? Han visste troligen inte var hon befann sig. För om han hade vetat det så skulle han ha varit här nu. Det var dock bara en tidsfråga innan han hade kartlagt vartenda hotell och vandrarhem i hela Stockholm. Hon påminde sig om att hon inte kunde slappna av en enda sekund innan Kärnström var död och begraven. Nicky reste sig och hängde upp en filt över de små fönstren ut mot gatan. Jag störs av billjusen, mumlade hon till mannen som tittade förvånat på henne. Hon la sig ner i sängen igen, klarvaken. Ett svagt molande över tinningarna infann sig. Det fanns inte en chans att sömnen skulle infinna sig i natt och hon vågade inte ta en sömntablett. 20 minuter senare lämnade Kärnströms bil gamla Enskede och Nicky följde uppmärksamt hans färd ut ur stan och bort mot Täby. Hon tog upp bilden på sin pappa igen och betraktade hans leende en sista gång innan hon raderade meddelandet. Det var för farligt att behålla det i telefonen det kunde spåras.